Vi fortsätter. Så vi pratar alltså om kyrkans kännetecken och det där. Vi har den här frågan att som liksom hjälper oss att se vad det är frågan om, att var finns det kristna folket? Var är det heliga folket? För det är det som kyrkan egentligen är. Vi tog det här exemplet med att vi är utomlands någonstans och inte känner någon, och vi söker efter våra bröder och systrar. Och så har vi det här kännetecken som visar och avslöjar att ja, men här är de. Här har vi hittat dem. Och så konstaterar vi också här redan att det här kännetecknen, de hör ihop. I viss mån kan vi isolera dem och se på dem som enskilda, men de hör. Men de hör ihop. Och nu har vi kommit till det tredje kännetecknet. Och det är då Herrens heliga nattvard. Och vi ska börja med att se vad Luther säger om nattvarden i sin bok. För det tredje känner man Guds folk eller ett kristet heligt folk på altarets heliga sakrament, där det rätt förvaltas, tros och mottas efter Kristi instiftelse. Det är också ett offentligt tecken och en dyr relik av Kristus efterlämnat, genom vilket hans folk blir helgat och genom vars utövande det offentligt bekänner att det är kristet, som det också gör med ordet och dopet. Där du nu ser detta sakrament förvaltas i rätt bruk, var du viss om att Guds folk finns där. Du som ovan sa det som ordet, där Guds ord är, där måste kyrkan finnas. Och där dopet och sakramentet finns, måste också Guds folk finnas, och tvärtom. Inga andra än Guds folk enbart har, ger, övar, brukar eller bekänner en sådan klenod. Just den här sista meningen, det tycker jag liksom, det förklarar det i all sin enkelhet. Alltså, men vem annars firar Herrens nattvard om inte de kristna? Egentligen en väldigt simpel logik. Guds folk enbart har, ger, övar, brukar eller bekänner en sådan klenod. Det är ingen stor måltid. Vi blir inte mätt fysiskt av att gå till Herrens nattvard. Men likväl så finns det ju någonting som faktiskt också mättar oss. Så varför är då nattvarden ett kännetecken? Ja, det är just på grund av vad det är. Det är Herrens måltid som han har instiftat för sina lärjungar och sina efterföljare. En offentlig tecken dyrlig av Kristus efterlämnat. Det är Herren som har instiftat den här måltiden. Han vill att den ska fortgå i hans församling. En gemenskapsmåltid. I nattvarden så får vi gemenskap, vi får delaktighet av Kristus, och så får vi också delaktighet av varandra, av de andra bröderna och systrarna som finns där bland oss. Det är inte frågan endast om någonting symboliskt, utan det är frågan om någonting verkligt. Vi kan ta Paulus som återger Kristi instiftelse av nattvarden i första Korintherbrevet 11. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. I sin andra bok, eller en av hans andra böcker, om den stora nattvardsbekännelsen, där Luther går igenom ganska många olika argument för liksom den uppfattningen att när Jesus säger att det här är min kropp och om vinet att det här är mitt blod, att vi ska förstå det så som Jesus säger det. Så har han ett intressant argument i sin bok, och det är det att om vi med dopet har dess förebild i omkärelsen på den åttonde dagen, så finns det också förebilder för massa saker som hör till det nya testamentet och speciellt det nya förbundet. Alltså det finns förebilder. Och de här förebilderna, det ser vi liksom i gamla testamentet. Och så resonerar Luther så här att varför skulle inte Jesus, när han nu instiftar liksom det nya förbundet, varför skulle han inte också ge det nya förbundet? Varför skulle han ännu ha behov av att ge liksom bilder för det förbundet? Liksom hela gamla testamentet är fullt av bilder. Att varför skulle han inte ge själva förbundet? Och det här uttrycks i det här jätteklara orden att denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Vi får del av det nya förbundet i Herrens nattvard. Vi minns Herren Jesus, allt vad han har gjort för oss. Det är en påminnelsemåltid om hela Jesu offergärning för vår skull. Och därför uppmanar också Paulus att man ska kunna urskilja den här måltiden. Det var ju ett stort problem på den här tiden att församlingens liksom gemensamma måltid var där på samma gång. Och liksom man åt och drack hur som helst och det heliga kunde liksom inte urskiljas. Och Paulus säger att vi måste urskilja denna måltid. Vi får inte hålla det här som en vanlig måltid. Det här är en helig måltid för de kristna, för Guds barn, för Jesu lärjungar och efterföljare. Man kan inte hantera det hur som helst. Det här är Herrens nattvard. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men som pastor så har jag tänkt på det att när man funderar på att när man ska förrätta eller liksom fira Herrens nattvard, att hur ska man göra rent praktiskt och så vidare. Och jag vet att det finns många olika kontroverser om det här, hur man ska göra och så vidare, och vissa mera lämpligt och vissa mindre lämpligt och så vidare, men som pastor att tänka på den verkligheten att över brödet och vinet uttala dessa Jesu ord, att detta är min kropp, detta är mitt blod, och så tro det och tänka det, att så är det. Och då blir frågan, hur hanterar du det? Liksom, i mina händer håller jag det som mest heliga du kan nästan komma i kontakt med på denna jorden. Ska jag hantera det som helt vanligt? Ja, men det gör vi väl som helst, det är väl mat som mat. Nej. Det är ju jättemärkligt om det inte påverkar på något vis. Det här är en helig måltid. Här är någonting väldigt oerhört dyrbart som jag håller i mina händer och delar ut till Jesu lärjungar. Det är bara mellanhand. Alltså, resten spelar ingen roll, men ändå är han där och har en funktion här i det hela. En jättehelig måltid. Inte på ett skrämmande sätt, för det är Herren själv som har instiftat, det är Herren som bjuder oss. Han vill detta. Han vill ha gemenskap med oss. Men samtidigt är det något heligt över det. Det är Herrens kropp och Herrens blod. Första Korintherbrevet 10 kapitel så säger Paulus så här, att välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Och så drar han slutsatsen, eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men när vi firar nattvard, så i viss mån så handlar det om den enskilde kristne och Herren Jesus. Att man får del av Herrens kropp och blod. Men, Men jag skulle säga att det här är kanske inte det första perspektivet, utan det första och naturliga perspektivet är liksom förhållandet mellan Kristus och sin församling. Så det här är någonting som vi tar emot nattvarden tillsammans som en kropp. Vi förenas med varandra. Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. En enhet uppstår bland folket. En enhet som liksom utan Kristus så finns den inte där. Vi skulle aldrig känna varandra, jag skulle aldrig vara här på grund av denna andens enhet som finns bland kristna. Det är en verklig enhet som faktiskt föder fram någonting. Vi brukar kalla ordet och dopet och nattvarden för nådemedel, och vi ska inte låta dem slåss med varandra. Vi ska liksom inte skilja dem, ordet och dopet och nattvarden, från varandra, utan de, liksom, dessa nådemedel, dessa dop och Herrens nattvard, vi kan redan tidigt så har det liksom uttryckt och förklarat som det synliga ordet. Det är det ordet som vi ser. Det blir konkret framför våra ögon. Augustinus han säger just det, att sakramentet är ett synligt ord. Och Luther han citerar också Augustinus i Stora katekesen, där han säger just att ordet kommer till elementet och gör det till ett sakrament. Och vi kan tänka så att det är liksom Guds ords inneboende kraft som liksom lånas till det synliga, till brödet, till vinet och till vattnet. I sig själv är det ju ingenting annat, men genom Guds ord så blir det någonting annat. När jag brukar undervisa barn om dop och nattvard, så brukar jag så här, skriva ut så här små lappar med ord, och då brukar jag skriva att det här är Jesu kropp, Jesu blod, och så liksom, om vi har då ett nattvardsbröd, en oblat, så tar vi det här ordet som det står Jesu kropp, och så med lite tejp så tejpar vi fast det på det här brödet, och så brukar jag lura det här barnen och så fråga att vad är det du ser? Och så är de förvirrade, de vet inte vad de ska svara. För det finns ett bröd, men det finns också någonting som säger att det är någonting annat. Och det är detta underbara mysterium att det är dessa två verkligheter. Vi ser att bröd, det smakar som bröd, det ska hanteras som bröd, men genom Jesu ord så är det också någonting annat, det är mycket mer. Och Jesus säger att det är hans kropp. Och då får vi ta det så som det står. Vi behöver inte förklara det. Utan om Jesus säger att det är hans kropp, så då, ja, Jesus, du har ansvar för dina ord. Och då kör vi med det. I sin vishet och genom sin allmakt så känner han till ett sätt att vara närvarande med sin kropp i ett litet bröd. Vi ser att det är ett sakrament, eller att han är sakramentalt närvarande, och det pekar på ett mysterium för oss. Vi kan inte förklara det helt, men det behöver vi inte heller. Vi förstår inte allt om det, men likväl så vågar vi inte ta bort någonting från det, för Guds ord är där, och Guds ord har makt. Så precis som Bibeln är människors ord och Guds ord samtidigt, så också sakramenten både liksom jordiskt och himmelskt samtidigt. Jag brukar också, på tal om barnen, så jag brukar också förvirra dem med det här vatten och sänka in olika bibelord i en vattenskål. Och så frågar man då att hur kan vattnet åstadkomma sådan kraft som Luther frågar i katechesen? Och svaret är ju där att vattnet har ingen kraft i sig, men Guds ord är där i vattnet och åstadkommer det som det sägs. Och så vidare. Så Guds ord har en auktoritet som inget annat har. Ingen kyrka utan Guds ord. Så det här kyrkans kännetecken, det är liksom inte, det är inte producerade av folket själv. Det är inte de kristna som har uppfunnit det här. Kanske att vi skulle ha någon liten smarrig måltid också. Utan vi ser att det kommer från himlen. Det kommer ovanifrån. Liksom vi har Guds heliga ande som är med och verkar i oss. Att vi vill ha detta. Om Jesus har gett oss detta så vill vi ha det här. Bruka det här. Och därmed så kunde vi också, istället för att tala om kyrkans kännetecken, så kunde vi också tala om andens kännetecken. Kännetecken på var Guds ande har verkat och verkar. Kännetecken på den sanna kyrkan som Guds heliga ande föder fram. Undrar om jag hade ett... Nej, vänta. Nej, det här var om ordet. Vi kan ta tillbaka till det. Ska vi se. Det här är ännu om ordet, men... Så detta tecken nog visar att där finns ett kristet heligt folk. Till Guds ord kan inte finnas utan Guds folk. Inte heller kan Guds folk finnas utan Guds ord. Vem skulle annars predika eller lyssna till predikan om inte Guds folk fanns? Och vad kunde eller skulle Guds folk tro om Guds ord inte fanns där? Alltså tron och tilliten till Guds ord, det kommer av anden. Och inget sant och inget ren förkunnelse, undervisning finns utan Guds ande. Vi kan ännu tänka om nattvarden så här och också dopet egentligen och alla det här nådemedlen. Vi kan tänka så här att när Jesus säger att två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och så kan vi fundera att hur konkret är Jesus här? Liksom, hur nära är han? Och vi kan ställa oss den här frågan när vi liksom kommer in till den här kyrkan eller vad det nu är i det här exotiska landet där vi är på resa och möter det här folket, att ser det ut som att Herren är nära detta folk? Och så kan vi fundera att hur ska vi svara på det? Vad är det som indikerar att Herren är nära? Men ja, dessa nådemedel pekar på Herrens närvaro. För Herren är i sitt ord, han är i dopet, han är i sitt sakrament. Det pekar på att Herren är inte långt borta från detta folk. Han finns mitt ibland dem. Hans tron är där. Detta folk lever inför Herren. Hela det som menas med dessa nådemedel och tanken på att Herren är med sitt folk. Så här långt om nattvarden, det tredje kännetecknet. Det här sista ska vi ta lite snabbare sen. Men vi tar alltså det fjärde kännetecknet. Nycklarna eller nycklarna av makten. Vi ska strax läsa det här Luthers citatet. Nycklarna. Det handlar naturligtvis om nycklar till Guds rike. Och det är ju ganska exotiskt och ganska spännande att bara liksom tänka på det, att det finns nycklar till Guds rike. Herren, han låter oss människor ha olika roller, funktioner i församlingen. Vi på olika sätt delar med oss av det vad vi har fått i församlingen. Men makten att låsa upp och makten att stänga, det är också givet till Herrens församling. Kanske är det här lite svårt att säga att varför är det här ett kännetecken. Men i sin enkelhet så handlar det om att församlingen har omsorg om, vad ska vi säga, porten till Guds rike. Församlingen har omsorg om att den här dörren in till Guds rike, den är liksom i användning. Den ska öppnas och den ska stängas. Den är till för att användas. Och att den här porten blir använd, eller nu då nycklarna, att den här dörren blir öppnad eller låst, det pekar på att ja, men det här folket är ju intresserade av just det som finns där på andra sidan porten. det eviga livet, himlen, Guds rike. Församlingen bör bry sig om att se till att den här porten fungerar åt båda hållen. Den öppnas och stängs. Ja, det är Jesus som har gett det här uppdraget, makten att förlåta människors synd och också att binda människor vid deras synd ifall de inte omvänder sig. Och i denna uppgift så bör församlingen vara trogen. Det är en uppgift som behöver förvaltas väl. Innan vi ska se på det här Luther-citatet så vill jag bara läsa från Matteus evangeliets 18 kapitel, verserna 15-20. Jesus säger: om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt er emellan. Lyssnar han på dig, så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Jag säger er sanningen, allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska han få det av min far i himlen. För där två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. I sin all enkelhet så handlar det här om församlingstukt. Det är ett så gammalt ord. Man kan ställas liksom inför rätta. Det är ett heligt folk som vi minnas. Det är ett folk som är heligt och synd och helighet. Det, liksom, det förenas inte så bra. Människan, den frälsta människan, den heliga människan, får inte komma bort från den frälsande tron. Från detta som gör henne helig. Och det här nycklarna finns till just för att se till att man hålls inne. Jesus han har aldrig kommit för att förkunna syndernas tillåtelse, utan syndernas förlåtelse. Så det här nycklarna, det här nycklamakten, det är ett kännetecken på det kristna folket. Vi läser: för det fjärde känner man Guds folket eller heliga kristna på nycklarna som de använder offentligt. Det vill säga som Kristus fastslår i Matteus 18 kapitel. Det är just det vi läste just. Om en kristen syndar ska han bli tillrättavisad. Om han inte bättrar sig ska han bindas i synden och stötas ut. Om han bättrar sig ska han avlösas. Detta är nyckelämbetet och bruket av dessa nycklar är tvåfaldigt, offentligt och enskilt. Det finns några som är så skygga och försagda i samvetet att också om det inte offentligen fördömts kan det inte bli tröstade utan individuell absolution genom pastorn. Å andra sidan är några så hårda att de varken ångrar sig i hjärtat och vill ha syndernas förlåtelse enskilt av pastorn eller vill avstå från synden. Därför måste nycklarna användas olika, offentligt och enskilt. Där du nu ser synder förlåtas eller tillrättavisas hos några människor, om det så är offentligt eller enskilt, så vet att Guds folk finns där. Det handlar ju i viss mån om inställning till synd och nåd. Inställning till syndernas förlåtelse. Det handlar om att folket ska förbli heligt. Att man inte ska falla bort. Det är inget liksom så här härskarämbete som är till för att styra och härska med våld och stor makt. Utan det handlar om Herrens omsorg. Herren kallar på de sina, om vi faller iväg, om vi faller bort, om vi faller i synd, så vill Herren ändå ha omsorg. Han vill komma och söka efter. Han vill komma och kalla tillbaka, kalla till omvändelse. Vänd om, kom hem igen. och får din synd förlåten, öppnas porten till Guds rike igen. Nycklarna, det är en liksom att nycklarna är liksom i funktion. Det vittnar på att här är ett heligt folk, ett sant kristet folk. Och jag tror att det här är egentligen ganska enkelt att se hur det hänger ihop. Vem annars skulle bry sig om att tillrättavisa syndare? Okej, i vissa avseenden kanske, men det beror på vilka synder vi talar om. Men här är det liksom att det finns någonting som är typiskt för Guds folk. Vi kan tala om helgelse, en livsvandring och så vidare. Och ett liv i helgelse och efterföljelse. Och det är viktigt. Det spelar oerhört stor roll för de kristna och för Herren. Det handlar om Guds vilja. Och återigen ser vi liksom att här skiner liksom Guds ord igenom. Det finns med här i bakgrunden. Vad har Guds ord för roll? Får det ha den auktoritet som den bör ha bland folket? Alltså de här nycklarna, där var de är i funktion, där var man använder dem. Det blir ett tecken på att här är de kristna. Jag vet inte om ni brukar stöta på det här, men ibland på allmän nivå så tänker man, ja men bikt exempelvis, ja men det är ju det katolska kyrkan håller på med. Det är ju helt fel. Det är inte alls en katolsk grej. Kanske missbruket av bikt är en katolsk grej. Ursäkta, det var väldigt drastiskt sagt. Men alltså bikten är en gåva till församlingen som är till för att användas. Det är precis det som Luther nämnde där, att också om det inte offentligen fördömts kan det inte bli tröstade utan individuell absolution genom pastorn. Det finns många människor som har svårt att tro av olika anledningar. Man hamnar i tvivel. Man har gjort någonting som man inte borde ha gjort. Man har gått i kyrkan, man har bekänt sin synd, man har tagit emot Herrens nattvard. Och likväl så plågar det en, för det är så stort. Det blir en sten, någonting som är tungt att bära. Och för den personen så finns bikten där som en gåva. Så märk väl här att det kristna folket är inte det perfekta folket. Det som aldrig gör någonting fel. Det kristna folket är det folket som lever av Guds nåd. Av syndernas förlåtelse. Den förkunnelse som ska ljuda. Offentligt eller individuellt. Och denna individuella absolution, denna individuella avlösning, det är en skatt, det är en gåva som ska till för att användas. Och jag vill uppmuntra er verkligen att använda denna gåva. Alltså sök efter en pastor. Jag hoppas att ni här har, eller jag vet ju att ni har goda pastorer. Sök upp din pastor. Om det är någonting som plågar dig. Gå inte och bär på det här. Det liksom förstör och mörkar ditt liv. Om du har behov. Så sök upp din pastor. Hellre prata med honom 5 gånger. Än ingen gång alls. Om saker och ting. Alltså, Herren har gett det här för att det ska användas. Det är inte ett tecken på att du är väldigt dålig. Du är väldigt usel om du måste bikta dig. Tvärtom. Det är ett tecken på att du vårdar din själ. Du vill leva som Guds barn. Du vill inte leva i synd. Du vill leva i frid och frihet och känna glädje över Herren Jesus och det som han har gjort för dig. Nycklarna, där var det är en funktion där du får finnas till för att öppna Guds port för syndare. Men där är Guds rike, där är det heliga folket. Det är sånt som du håller på med. Det öppnar upp Guds rike för syndare som behöver komma in. Kommer vi till nästa, det femte ämbetet. I all sin enkelhet så handlar det femte kännetecknet om att någon ska ha det ämbete och liksom förvalta det här heliga sakerna, sakramenten och ordet och så vidare. Ämbetet, eller ämbeten, det är inte heller det i sig någonting så här ett mänskligt påfund, Man skulle kunna tänka sig att eftersom det är så många här så tänker vi att ja, men vi måste ju ha någon form av ledare och så liksom väljer vi. Och så är det liksom det som det är frågan om. Men det är faktiskt inte så utan också ämbetet och allt det här att någon ska ta hand om saker och ting i Guds församling. Det är någonting som också kommer ovanifrån. Så säger Paulus i Efesierbrevets 4:e kapitel. Det är Herrens gåvor som han skänker till sin församling. Ämbeten är inte till för sig själva, utan det är till för församlingen. Vi läser. För det femte igenkänner man den kristna kyrkan till det yttre på att kyrkan viger eller kallar tjänare och har ämbeten som ska förvaltas. Det måste finnas biskopar, präster och predikanter som allmänt och enskilt ger, förvaltar och utövar de ovannämnda 4 styckena, eller klenoderna, på kyrkans vägnar och i dess namn, eller egentligen enligt Kristi instiftelse, som Sankt Paulus slår fast i Efesierbrevets 4:e kapitel. Han gav människorna gåvor. Hans gåva var att somliga skulle bli apostlar, somliga profeter, somliga evangelister, somliga lärare, styresmän och så vidare. Hopen kan inte göra detta utan måste anförtro eller ha dem anförtrodda en person. Vad skulle annars hända om var och en ville tala och förvalta och ingen ville vika för den andra? Det måste anförtros en person och bara han ska tillåtas predika, döpa, ge absolution och förvalta sakramentet. De andra ska nöja sig med och vilja detta. Och där du ser detta så var viss om att där finns Guds folk, det heliga kristna folket. Så ämbeten, alltså goda gåvor. Jag har inte så jättemycket tid, men så som det är med alla dessa, vad ska man säga, klenoder eller kännetecken, så det finns missbruk av dem alla. Om ordet var det här med olika diken och så vidare. Och med dop och natt var det samma sak. Det finns också missbruk och så vidare. Och också här finns det missbruk. Präster och biskopar och alltihopa. Det finns liksom inte en generation i kyrkans liksom ålder där allting alltid har gått rätt till. Och det här är dåligt. Det här är mycket dåligt. För att tanken är ju att det här ämbeten och det här uppgiften. Att det är till för församlingen. Till för folket. Jag vet att det i våra eller samma fenomen också i Finland. Och säkert samma här också. Med alla dessa olika traditioner och så vidare som vi har i våra länder. Med olika gudstjänstordningar, möten och så vidare. Vi har högkyrkligt och lågkyrkligt och så vidare. Och jag tänker att det är mycket skadligt om det blir så att vi inte alls har liksom förtroende för varann på det här området. Jag kan säga för egen del att när jag undervisade om det här dopet och det här mosaikgolvet igår så Som präst och teolog så blir man väldigt inspirerad av så här. Man blir som att ja, men det här måste vi också ha. Ett sånt mosaikgolv eller någonting så här. Så blir man väldigt liksom exalterad över saker och ting. Eller man kanske ser någon väldigt genomtänkt gudstjänstordning. Någon väldigt fin liturgisk moment eller någonting. Och så tänker man, det här borde vi också ha. Och så vidare. Och det finns massor av sådana exempel. Och så har man kanske försökt att ja, men nu måste vi få in det här och nu måste vi få in det här. Och så blir det inte så bra för att man har liksom inte man har bara liksom sett kanske sitt eget och så har man inte sett folket och församlingen och så har man inte undervisat om saker och ting. Och så förstår man inte varför man ska göra det här. Det känns obekant. Det känns inte bra. Jag vill inte göra så här. Men ämbeten som har lite makt slipper ändå att styra. Och så blir det missförtroende. Och så blir det liksom onödiga klyftor. Och det ena med det tredje. Det här är bara ett exempel på hur det här kan uppstå. Det finns många exempel på hur det kan uppstå. Men tanken är att ämbetet eller ämbeten och församlingen är till för varann. Och jag tänker liksom att det är någonstans där var där var det här får fungera. Där är det ett kännetecken på det kristna folket. Vad är motsatsen? Är det inte stridigheter, avund, split och allt vad vi har i dessa varningar i Paulus brev? Det är inget gott kännetecken. Det är ju liksom att här är det splittringstendenser. Det är någonting annat av ondo som är liksom och verkar i församlingarna. Så där var man kan lita på varandra, där man har förtroende för varandra, där man kan se att vi är ute efter samma sak, och förhoppningsvis kan det vara så att man är det. Så där liksom hittas ett fint sätt att leva tillsammans, där herdarna får ha sitt ansvar och sköta sin uppgift enligt deras vishet och gåvor. Och församlingen får leva och ta emot det som de ger. För ingen är till för sig själv. Det är gåvor som behövs. Jag kan nämna här också att om någon funderar när vi talar om ämbetet och kyrkans ämbeten och så vidare. Så om någon har funderat att hur skulle Luther ha förhållit sig till dagens diskussion om ämbetet. Är det tillåtet för kvinnor att vara präst och så vidare. Så i den här boken, i det här stället så får man svar på den frågan. Han säger så här. Det är dock sant att den heliga ande i detta stycke uteslutit kvinnor, barn och odugliga människor och väljer bara dugliga män för detta. Som man läser här och där i Sankt Paulus epistlar. Biskopen ska vara from, förstå att undervisa, han ska vara en enda kvinnas man och så vidare. Det här är Luthers syn redan för 500 år sedan. Så bara som en parentes, men viktigt ändå att ha med att det är någonting heligt också över detta som vi får se att här finns också detta med Guds ord då. Och vad är det här ämbetets uppgift? Det är inte någonting som vi själva kommer på, utan det hänger samman med vad Herren vill, hur han ser på det, hur han har förordnat dig i sin skapelse. Ja, men det var en liten parentes. Det sjätte kännetecknet, bönen eller lovprisning. Och när vi tänker på bönen som ett kännetecken, så nu är det liksom inte frågan om det att vi som enskilda kristna i våra hem ber för oss själva tyst eller högt, utan nu handlar det om den kristna kyrkans kännetecken, alltså folket som ber, folket som lovprisar, alltså på något sätt det offentliga, ett böneliv som syns, som märks. Gemensam bön, psalmsång, liturgisk bön. Om du tänker på katechesen och dess huvudstycken så har vi allra först Guds bud. Vad vi ska göra som människor. Och så där emellan raderna, mellan huvudstycken så finns vår synd. Vårt syndafall och behov av frälsning. Och så kommer trosbekännelsen, det andra huvudstycket. Här är frälsningen, här är den treeniga guden som kommer till oss. Vi tror att han har sänt sin son och så vidare och frälst oss. Och när vi är Guds barn, blivit på nytt födda och så vidare, så kommer som det tredje huvudstycket, bönen Fader vår. Det här är liksom inte en ordning på måfå, utan det hänger samman. Bönen är en naturlig följd av att vi blir kristna. Bönen är någonting som egentligen Herren föder fram i oss. Vi börjar tro och vi börjar lita och förtrösta på den treeniga guden som har uppenbarat sig för oss. Och vi börjar vända oss till honom. Vi börjar be. Vi tackar honom. Vi lovar honom. Och kanske ber just om hjälp och förbarmande. Vi kan tänka på kopplingen till helgelse. Det är liksom en frukt. Bönen är en frukt av Herrens verk i oss. Vi börjar se att Herren tar hand om mig. Alla de goda gåvor som han har gett mig. Så börjar vi be att kanske du tar hand om min familj då också. Min fru, mina barn, mina släktingar. Hela mitt samhälle jag lever i. Kan du förbarma dig över dem också? Allting börjar från Herrens godhet. Han ger och så börjar vi be om ännu mer. Kan du ge ännu mer? Vi har liksom ett håll, en klippa vart vi vänder oss. Luther, han skriver så här. Nej, vi ska se, där var det. För det sjätte känner man igen det heliga och kristna folket i det yttre av bön, offentlig lovprisning och tacksägelse till Gud. Där du ser och hör Fader vår bedjas och läras och salmer och andra andliga sånger sjungas i enlighet med Guds ord och den sanna tron samt trosbekännelsen, de tio buden och katekesen offentligt användas, kan du vila förvissad om att ett heligt kristet Guds folk är där. Ty bön är också en av de dyrbara klenoder genom vilket allt har blivit helgat, som Sankt Paulus säger. Inte heller psalmerna är annat än böner i vilka vi lovar, tackar och ära Gud. Trosbekännelsen och de tio buden är också Guds ord och tillhör den heliga klenod genom vilken den heliga ande helgar Guds heliga folk. Vi talar dock om böner och sånger som är begripliga och av vilka vi kan lära oss något och med vilkas hjälp vi kan ändra våra vanor. Så goda, fina sånger, innehållsrika sånger som är i enlighet med Guds ord. Paulus säger i Kolosserbrevet 3:16 just om den här undervisningen och förmaningar och dess koppling till psalmer och sånger. Vi kan också alldeles snabbt nämna att hela... När vi tänker på den söndagliga gudstjänsten, om du kommer till det här, i det här exotiska landet och det främmande folket och börjar se och betrakta vad de gör och så vidare, så kan du tänka på hela det, om vi tänker att de har en gudstjänst och så ser du något liturgiskt inslag här och där, det är någon växelsång och någon bön och så vidare och så vidare. Så om vi funderar, vad är det egentligen? Hela denna liturgi och hela det här, vad ska vi säga, spelet eller så här. Och i dess allra enkla form så handlar det om att liturgin är liksom en form för Guds nådemedel. Det är liksom ett sätt att så här hanterar vi dem tillsammans. Vi börjar med att bekänna våra synder, vi tar emot avlösning, vi tackar Gud för att prisa honom för att han är nådig och förlåter oss våra synder. Vi ropar tillbaks, förbarma dig, vi hör hans ord som kommer till oss, han förbarmar sig, han hjälper oss. Och vi, för att han tar hand om oss, så ber vi, tar du hand om oss också, vi börjar be för oss själva, för världen, kyrkan och så vidare. Och så kallar han oss, jag har också insett att min heliga nattvard, kom, allt är tillrätt. Alltså, det handlar om en form för hur vi tar emot Guds nådemedel, hur vi tar emot Guds nåd. Det handlar inte om att få det så fint och högtidligt som möjligt. Men det finns ett syfte, någonting väldigt fint över det, som har liksom djupa och andliga rötter. Det är Guds gåvor och Gud är närvarande och det påverkar hur vi beter oss, så att säga. Och vi kan tänka också på det gudstjänst, att ja, liturgisk gudstjänst, är det vår tjänst eller är det Herrens tjänst? Vem är det som tjänar vem? I allra högsta grad är ju Herren som tjänar oss. Och det är därför det börjar bete sig så som det gör, för att han är där och gör allt detta med oss. Så har vi det sista kännetecknet och det är korset. Det är ett ganska långt citat, jag tror det blir på två. För det sjunde känner man igen det heliga kristna folket i det yttre av det heliga korsets klenod. Det måste tåla varje olycka och förföljelse, alla slags prövningar och allt ont av djävulen, världen och köttet, som Herrens bön visar. Genom inre sorgsenhet, försagdhet, rädsla, yttre fattigdom, misströstan, sjukdom och svaghet, för att det ska bli lika sitt huvud, Kristus. Och det enda skälet till att det måste lida är att det fasthåller sig till Kristus och Guds ord. Och står ut med detta för Kristus skull. Saliga är ni då man förföljer dig för min skull. Det måste vara fromma, tysta, lydiga och beredda att tjäna överheten med liv och Guds utan att göra någon något illa. Inget folk på jorden måste utstå ett sådant hat. Det måste anses värre än judar, hedningar och turkar. Summa. De måste finna sig att kallas heretiker, skurkar och djävlar, det mest ondskefulla folket på jorden, till den tid då var och en som hänger, dränker, mördar, torterar, ansätter och plågar den till döds, tjänar Gud härmed. Ingen har medlidnad med dem. De får myrra och galla, drickar och de törstar. Och allt detta sker inte för att de är äktenskapsbrytare, mördare, tjuvar eller skurkar, utan för att de inte vill ha någon annan än Kristus och ingen annan Gud. Varhelst du ser eller hör detta må du veta att den heliga kristna kyrkan finns där, som Kristus säger i Matteus 5. Saliga är ni då människor talar allt ont om er för min skull. Fröjda er och var glada, ty er lön är stor i himlen. Detta är också en helig klenod genom vilket den heliga ande inte bara helgar sitt folk utan också välsignar det. Det skulle finnas jättemycket att säga om det här korset. Jag tror att vi alla ser att det, i viss mån känner vi igen oss i det som Luther skriver, och på annat håll så känner vi kanske inte så mycket igen oss. Saker och ting händer i våra samhällen där det blir verkligen så att orsaken till att man inte betraktar oss som goda medborgare är just för att vi är kristna. Vi har vissa irriterande åsikter i vissa frågor. Vi borde acceptera allt och vara tyst. Men vi kan inte. För vi tillhör Kristus. Jesus är vår Herre. Det får följder. Det här är liksom korset som Luther här beskriver. Det är liksom det är dess allra mest konkreta och kanske yttersta form och så vidare. Det behöver inte alltid bli så illa, men visst påverkar det att vi är kristna och att hur samhället och människor runt omkring oss ser på oss. Okej, som avslutning nu då, så har vi nu det här 7 kännetecken, och den här ursprungsfrågan är alltså: hur hittar man det kristna folket? Och tillsammans så ger det här tecknen ett tydligt svar. Men som sagt, det hör ihop. Om vi bara tar korset, så det finns ju många folk som förföljs också för sin troskull. Men det betyder ju inte att det är Guds folk bara för det. Att förfölja sig i sig är liksom inte ett riktigt säkert kännetecken. Vi behöver dem alla för att vara säkra. Och där ser vi just att de här kännetecknen, det är sådana att vissa av dem är mera säkra, mera tydliga. Ordet exempelvis, som är oerhört tydligt. Korset, inte nödvändigtvis så tydligt, men om vi har dem tillsammans så har liksom de predikat väldigt klart var det kristna folket är. Och nu kan man göra det här också lite mer personligt. Istället för att bara tala om den stora skaran, folket, så kan vi se att här finns också ett väldigt individuellt perspektiv. Hur förhåller du dig till Guds ord? Får det vara just en auktoritet i ditt liv? Får det vara ett nådemedel i ditt liv? Ja, vi behöver liksom öppna upp för Guds ord. Vi behöver släppa in det i vårt hjärta och ta det emot det och låta det styra som vår själ och hjärta. Och dopet, vi pratade mycket om dopet igår. Vad tänker du om det? Har det någon betydelse överhuvudtaget i ditt liv att du är döpt? Eller får någonting bara spela ut dopet så att det blir liksom en urvattnad handling som vi gör i lydnad exempelvis? Ja, vad betyder ditt dop för dig? Och Herrens nattvard, kan du urskilja denna måltid? Ser du att det är en helig måltid som Herren vill hålla med dig, inbjuda dig till, så att du får del av hans kropp och blod, hans försoning, syndernas förlåtelse. Han vill möta dig. Vill du möta honom? Nycklarna, syndens allvar. Oj, ska du vara beredd att någon kommer och knacka på till dig och ska ha ett så här problematiskt ärende att ta upp, att jag har fått reda på någonting om dig? Är du så pass ödmjuk så att du skulle tillåta att någon klampar in i ditt liv och avslöjar att du har gjort något som du inte borde göra? Och där finns ett hot om Guds port som är stängd eller öppen för dig. Alltså, vill vi ha detta? Är vi beredda på detta själva? Ämbetet. Hur ser du på det? Ser du det som en gåva av Herren till dig? En gåva som Herren vill använda. Som ska vara till nytta och välsignelse för dig. Eller, vi är ju som vi är. Vi som har detta ämbete. Man kan störa sig på oss väldigt mycket. Vi är ju, har ju alla möjliga konstigheter för oss. Och säga saker vi inte borde säga. Och det ena med det tredje. Men kan du liksom se förbi våra svagheter? Brister? Kan vi ta emot någonting av dessa herdar? Bönen och lovprisningen. Ja, är bönen tyst i ditt liv? Eller finns det bön i ditt liv? Och när vi kommer till kyrkan, kommer vi för att helt slappna av och sitta tyst? Eller är vi med? Är vi med i bönerna? Säger du amen? Om inte, varför inte? Du är ju del i det folket som ber och prisar och lovprisar Herren. Varför skulle du inte komma med ett amen i ditt svar? Är det inte din bön? Korset, är du beredd att lida? Att ta vid Guds ord i all sin enkelhet så som det är givet till oss, så ser vi att det är på vissa områden så är vi helt i kollisionskurs med samhället. Vi är kärlekslösa, vi är dåraktiga, vi är gammalmodiga, vi har en nedvärderad människosyn. Om vi inte tillåter att alla kan vara präster och herdar. Om vi inte tillåter att äktenskapet är till för alla personer. Och så vidare. Det finns många frågor. Guds ord som en auktoritet. Hur förhåller vi oss till det? När vi talar om kännetecken så är vi alltså ute efter andens aktivitet. Hur hittar jag det kristna folket? Ja, det är liksom en fråga som i viss mån är faktiskt din och min fråga. Alltså det är de kristnas fråga. Det är någon som söker efter det heliga folket. Någon som söker efter gemenskap med Herren. Någon som söker efter det heliga som ställer denna fråga. Vem annars frågar? Hur kan jag känna igen det kristna folket? En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Säger Paulus i 1 Korintierbrevet 2 kapitel. Det här orden passar ganska bra här. Så församlingen, det bör vara ett hem, ett andligt hem, ett friskt hem där de här gåvorna får finnas och där folket får ta del av dem och leva i och av dem. Ett hem där man får växa i kunskap om Herre Jesus Kristus, där man får växa i tro, hopp och kärlek. Ett hem som uppmanar en till tro, men som uppmanar en att vara verksam i kärlek till sina medmänniskor. Ja. Jag skulle ha haft en del att säga nu. Jag tänkte att det här tar ju jättesnabbt. Men jag ser ju att jag har hur mycket kvar som helst. Man skulle också kunna prata om dåliga kännetecken för den kristna kyrkan. Eller så här kännetecken som är nästan bra. Som indikerar kanske ibland lite men inte helt. Exempelvis helgelse skulle kunna vara ett sånt. Det säger någonting. Beteende som man ser. Det pekar kanske där kanske det fanns någonting. Men också andra kan ju vara ganska moraliska och så vidare. Så det är inte så bra kännetecken. Och så vidare. Det får bli en annan gång. Jag får tacka för mig och så. Ursäkta att det drog ut lite på tiden.